Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hej alla mina mother lovers och välkomna ska ni vara till Föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Det här avsnittet spelades in innan jag åkte till Mexiko. Och som ni hör så har jag insett att ibland när jag spelar in med andra experter än Anneli så vore det jävligt bra om hon också hade varit i rummet. Det var så att en av er skrev och sa att hon älskade alla poddens avsnitt men att avsnitt 45 om skärmtid hade gett henne ont i magen och att det skilde sig så mycket från de andra avsnitten. Och jag kom på att om Anneli hade varit där, då hade man kunnat få lite fler perspektiv. För att föräldraskapet är ju en konstant avvägning mellan vad som är bäst för barnet och vad som får en själv att vara lycklig och också överleva i vissa stunder. Och Anneli pratar om det i det här avsnittet, att så här, en ensamstående mamma som har 4 barn, hon måste ju kunna ta hjälp av skärm för att få lite avlastning. Det kanske inte är det absolut bästa för barnet, men i slutändan så blir det ju ändå det, för att hon då får annöd som i det här fallet kanske är om en typ livsviktig. Ni får höra mer Annelies kloka ord om det här snart helt enkelt. Men temat för det här avsnittet är alltså barnen versus föräldrarna. Och då i avseende av hur man ska agera för att göra det så bra som möjligt för båda kan man säga. Ni får snart höra mer helt enkelt. Men temat för det här avsnittet kan man säga är barn versus föräldrar. Vilket låter väldigt, väldigt hårt. Och det tycker jag är kul. Men det är alltså barnet versus föräldrarnas bästa i förhållande till... ja, hur barnen ska utvecklas och må så bra som möjligt och hur man som förälder ska klara av att vara förälder. Vi fokuserar huvudsakligen på 2 saker här och det är skärm och sen så är det också ålder för att börja förskolan. Men först, dagboken eller veckan som gått direkt från Mexiko.
Det är måndag kväll. Jag har helt glömt bort att spela in veckans dagbok den här veckan för min mamma har kommit till Mexiko och jag har planerat hennes 60-årsdag hur mycket som helst. Och, bla 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 bla. Hörrni ni... några saker. Dels, jag kan säga att jag börjar inte längta hem, men ändå kommer inte må dåligt när vi åker hem, tror jag, om det. Nu är inte fortfarande svinmörkt och skitdåligt väder. Men sen att Rihanna är gravid igen. Jag blev så glad, för vi såg det här Super Bowl live-framträdandet live. Och jag bara, wow, så här, hon har inte gått ner i sina gravidkilon. Eller först tänkte jag, är hon gravid igen? Men sen tänkte jag, nej, det är en fysisk omöjlighet. Hon fick liksom barn nyss. Men så fick jag då höra idag, dagen efter, att hon är gravid igen. Och nej, jag känner bara att det vart är världen på väg. Men fan vad coolt det hade varit. Eller coolt, det är synd att det är en grej, men ni fattar. Om hon nu inte hade gått ner sina gravidkilon från första graviditeten och kört på ändå. Jag tyckte att det var så jävla fett att hon ägde det. Men det var så att hon ägde att hon är gravid igen efter några månader och ändå kan göra ett superframträdande på Super Bowl och ja, var helt opåverkad av att ha en bebis och bla 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 bla. Okej, hoppas ni gillar avsnittet. Hej! Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina.
Klubben, den är hemma, du är iskall. Säg stopp! Hej Anneli!
Hej Amanda.
Förut så pratade vi ju om att jag känner att ibland när jag spelat in med andra experter så hade det varit så jäkla värdefullt om du också hade varit med. Mm. Alltså till exempel när jag hade då avsnittet med Sissela om skärmtid. Mm. Eller till exempel när jag spelade in med honom och ångrade sina barn. Mm. För hon är ju väldigt forskarperspektivet, Maja. Eller det var något mer jag tänkte på där hade verkligen bidragit. Vad var det nu då? Nu har jag redan glömt. Men skitsamma, jag tänker att den dynamiken är väldigt spännande. Du som psykolog och de som forskar eller är mer sakkunniga på ett visst ämne.
Just det.
Ja, men och när vi pratade om det, du och jag bakom kameran, eller micken, så pratade vi lite om det här med skärmtid. Just igen. Det. Och så kom vi in på lite barns bästa versus föräldrars bästa.
Mm.
Och det har vi touchat många gånger, men jag tyckte det var väldigt, väldigt spännande. Så jag vill fortsätta prata om det.
Delikat balansgång. Ja. Och alltså, vi pratade om att det alltid är viktigt att hålla flera perspektiv. Och här blir det ju avgörande för att kunna ge någon form av nyanserad...
Ja.
Bild. Vad är praktiskt möjligt?
Det var faktiskt en som skrev till mig att hej Amanda, jag älskar allt du har gjort och liksom så, men ett avsnitt var så annorlunda från allt annat du har gjort och det var det här avsnittet om skärmtid. Jag fick jätteont i magen.
Mm.
Och jag förstår det. Och det där avsnittet just var så himla knepigt för att ja, men jag har försökt få med forskare från olika läger. De, vissa i den här komplotten eller har inte velat för att de inte har tyckt att den andra forskaren är tillräckligt kompetent eller man ska säga. Och jag vill inte säga vem som har sagt vad, för jag tycker att det är en gröt som jag inte vill bli involverad i. Och sen så var det någon annan forskare som tyckte att avsnittet var förvinklat. Alltså, och så blir jag helt osäker för jag har inte så bra koll på forskning. Och så tänker jag att det är typ lite som religion. Alla menar samma sak, men de har bara olika sätt att tolka och förmedla det. Så att jag vill kanske inte gå in jättemycket på själva sakfrågan om skärmtidpersonen eller återgå till just forskarna. Men du och jag kan ju prata om det här med liksom, ah, vad forskningen säger. Och den säger ju det som Sissela förmedlar.
Ja, jag tänker, eller hur? Det, precis. Och när de gånger vi har varit inne på det så har du märkt på mig också att jag blir så här, och skulle vilja
just
verkligen...
Det, för barnets bästa,
just det. Just det. Just det. Och i den praktiska liksom, vardagen som vi lever i, hur ska vi kunna applicera det då som är utifrån barnets bästa och samtidigt att det blir görbart?
Mm.
För ingen har ju ambitionen att inte göra det som är bra för barn. Men vi måste hela tiden ha perspektivet. Det som är bra för oss föräldrar har ju också påverkan på om det blir bra eller inte för barnet. Så att om vi ser helheten, vad är minst sämst? Får ju faktiskt vara frågan ibland. Ja. Och där blir jag praktisk och utifrån det föräldrarna kommer med.
Ja.
Så här ser min horribla eftermiddag ut. Hur ska jag göra? Jag har förstått att jag inte att det är farligt för barn att sitta framför en skärm. Så, och vad händer då?
Jag fick ett DM för ganska länge sedan som var så här. Nej, jag kör inte med någon skärmtid. Om våra föräldrar klarar det och har det utan så klarar vi också det.
Mm.
Och det tänker jag att man ju applicerar på allt.
Ja, verkligen. Och jag tänker, vad bra att den föräldern har hittat ett sätt som funkar.
Ja.
Som funkade för våra föräldrar, som funkade för föräldrar. Alltså det här
med skärmar, förändring.
Ja, men det här med skärmar är ju någonting helt nytt, eller hur?
Ja.
Å andra sidan så, ja, back in the days, då kunde man ju ge ungarna lite brännvin i vällingflaskan, eller hur?
Ja. Det funkade för våra föräldrar,
så deras föräldrar kanske. Eller hur? När vi vet bättre så gör vi bättre. Mm. Och så får vi den här enorma tillgången av liksom det fantastiska liksom, sådär mesmerizing pacificerandet av att barnen sitter här och är liksom lugna.
Mm.
Och vi får det med hjälp av skärmar. Vem skulle inte falla in i att liksom, använda det på ett eller annat sätt?
Mm.
Men då vet vi att det här har vissa effekter och forskningen kan visa det. Ja, då har vi den biten att förhålla oss till. Hur överanvänder vi inte saker?
Mm.
Vad hittar vi för alternativ?
Gud, det här kanske du har hört i podden nu. Men Hedda, efter det avsnittet så var vi sjuka ett tag. Och då så hade vi ändå ganska mycket skärm. För det var ju, herregud, alla var sjuka. Och liksom, det var bara att överleva. Men sen har vi ändå minskat lite på skärmanvändningen, tror jag. Fast hon har fått kolla också lite grann. Men framförallt Victor har blivit mer noga med att... Eller han hade ju på fotbolls-VM hela december.
Mm.
Och då varje gång Hedda bara, bumpa, bumpa, bumpa. jobba. Men sen nu när han inte själv kollar på tv så tycker han att hon tjatar mindre. Men sen så har hon, nu när vi spelar in, så har hon senaste veckan vaknat tidigt igen, nästan runt 5:30. Och det är lite väl tidigt tycker jag. Så då har jag låtit henne kolla på Bolibompa när hon har sovit mig och hon har vaknat för tidigt. Och Victor bara, men du tror inte att hon vaknar tidigt för att hon vill kolla på Bolibompa? Och jag bara, nej, det är klart hon inte gör det är lugnt. Och då var det liksom, det var någon månad sedan hon vaknade så tidigt. Mm. Men så hade hon sovit med Viktor och vaknat 5:30 och så hade hon direkt börjat prata om Bompa. Och så hade hon också sagt mamma. Så att tydligen så hade hon då lärt sig att
vakna tidigt. Det var inlärt och härligt förstärkt
ja,
beteendet.
Men så efter bara två gånger. Det förvånade mig att det gick så snabbt för henne att
vet
koppla.
Vet du, vi människor, vi lär oss ju blixtsnabbt.
Ja, uppenbarligen.
Ja. Eller hur? Kändes det där bra? Då gör vi det gärna en gång till.
Ja. Ja.
Så.
Ja. Men kan inte du berätta också om, apropå skärmtid och liksom minst sämst, om den mamman du såg på pendeltåget?
Oj, ja, men det pratade vi också här om innan vi började spela in. Apropå det, när man verkligen ser hur det skulle kunna fylla en funktion. En mamma med många barn, liksom jättestor vagn. Det såg ut som att det kom en halv förskolegrupp, men det var ju en förälder med många barn. Och liksom svettig med liksom ett barn här, ett barn där, två barn här, grejer, väskor, saker, sådär. Ja, men över julhelger, man ska transporteras hit och dit. Och flera av barnen upprörda. Hela situationen var ju som ett sådär liksom orosmål. Så. Och då tänker jag så här, ja, alltså i den situationen, vad kan hjälpa en förälder? Jag tänker i den praktiska vardagen. Det finns ju olika sätt, och jag menar, ett sätt är ju att äldre syskon hjälper till med yngre syskon, apropå hur våra föräldrar löste det när, som inte hade. Men det får ju en annan konsekvens. Det får ju att, här saknar vi verkligen vår flock, eller hur? Därför att vi behöver flera personer som kan vara istället för den där skärmtiden i så fall. Om du med vänsterhanden ska försöka klara av det här behovet här, du ska försöka få till mat, du ska försöka få på liksom 5-6 barn på ett pendeltåg samtidigt, du ska hit och dit. Alltså, det är många processer igång samtidigt. Jag tänker att vi behöver se vad den här föräldern, alltså, finns det lite genvägar? Vilka kan jag ta utan att det får dramatiska negativa konsekvenser? Försöka vara lite snäll mot sig själv och mot den omgivningen som du ser. Så brukar jag ändå tänka när jag ser ett barn som sitter liksom upptryckt med en skärm. Så tänker jag så här, ja, sådär, vad kan det stå för att det behövs just nu? Är det okynnestittande? Skulle föräldern kunna göra någonting annat? Det vet ju inte jag, så jag kan ju inte. Vi pratade i ett avsnitt här om att döma andra. Här blir jag mer nyfiken. Jag undrar vad som behövs.
Verkligen.
Medvetenhet.
Och ni som då inte, alltså som, ja men Sissela var ju väldigt anti, eller ja, 100% anti kan man väl egentligen säga för småbarn. Men det finns ju en som heter Elsa Dunkel som jag och andra har andra sätt att tänka kring det. Så att ni kan ju söka på någon podd då med, där hon gästar för att höra ja, det andra perspektivet helt enkelt, just om skärm. Sen, eller vad
tänker
du
inte, nej, jag satt och tänker så här. Över tid så kommer vi ju se på vilket sätt vi människor mår bra och på vilket sätt vi inte mår bra. Det kommer ju visa sig, mer data kommer ju komma vart efter åren går, eller hur? Vi ser ju som vuxna vad det gör för somliga. Det skapar liksom ett beroende hos vissa och inte hos andra. En del håller ångest och oro borta effektivt genom att sitta och flippra med sin skärm och göra istället för att ta tur med grundproblematiken. Är det bra eller dåligt? Ja, skulle man ju tänka att det är väl bättre att ta itu med grundproblematiken. Om jag inte har någon hjälp att få och jag mår lite bättre, vad är minst sämst igen? Så att ångestlindra med knepigheter kanske inte är optimalt, men om det är ett alternativ till att må ännu sämre. Jag tror vi får vara lyhörda för, innan vi plockar bort en strategi så måste vi se till att en annan kan komma i det ställe.
Podden sponsras av Emma.se, alltså säng- och madrassföretaget som har vunnit flera priser både i Sverige och internationellt. Och inför det här samarbetet så skickade de med mig lite sömnfakta. Och jag kommer tänka på en väldigt spännande anekdot som ni måste höra när jag läste det här angående drömmar. Drömmar kan öka vår kreativitet, vår problemlösningsförmåga, är mycket viktigt för vårt känslomässiga välbefinnande och vår mentala hälsa. Jag själv tycker att jag är ett kreativt geni just där i glappet mellan att sova och att vara vaken. Har kommit på några idéer som jag faktiskt använt mig av på riktigt. Och ofta tänker jag, fuck, det här måste jag skriva upp. Det är så jävla bra, men så orkar jag oftast inte det. Någon som däremot gjorde det, det är låtskrivaren Max Martin. Jag var på ett seminarium med honom för några år sedan. Och han berättade att i just det här stadiet så hade han fått en liten strof på sitt huvud. Den gick så här. Och han var astrött och bara, jag orkar inte gå upp, men det är ganska bra. Och så gick han upp och så spelade han in den där lilla strofen på sin diktafon. Och det var väl riktigt tur, för det som han, alltså den strofen, om ni inte hörde det, var ju alltså introt och refrängen till... Alltså så jävla, jävla coolt att han gjorde en världssuccé precis innan han skulle somna. Jag förutsätter att ni som lyssnade på förra veckans avsnitt, att ni blev sugna på att köpa en madrass eller säng från Emma. Hoppas att ni redan har gjort det. Båda deras madrasser är prisbelönta som sagt. Och deras originalmadrass har den här otroliga funktionen Zero Motion, som gör att man inte märker av om man som jag har en partner som då och då får ryck och ligger och vrider och vänder på sig och väcker dig i samma veva. Passa på nu att göra din beställning innan 27 februari. För de har då en rea, Alla hjärtans dag-rea, som ger upp till 55% rabatt. Med kod Amanda 5, så får du också ytterligare 5% rabatt. Hemsidan som ni går in på är emma.se. Kör i vind. Tack snälla emma.se. Sen ett annat tema där vi hade lite snack, barnets bästa versus förälderns bästa. Det var ju att jag sa till dig när vi satt och fika att jag hade hört något så urbota dumt.
Just det.
En teori som tydligen figurerar om, och det här var ju en annan podd, jag vill inte gå in på det för jag vill absolut inte hamna i något poddbråk. Det orkar jag inte med. Men det var en podd där de pratade om att de trodde att anledningen till att så många svenska barn mår så dåligt och tar så mycket antidepp, och jag vet inte om det är barn, tonåringar är det väl som är främst drabbade som jag förstått det. Men att det hade att göra med att vi börjar förskolan så tidigt.
Mm. Och det är ju att göra det lite enkelt för sig.
Rantade
kanske.
Jag på lite om det här. Mm. Men du var ändå lite så...
Ja, just det. Och återigen så tänker jag ju... kommer jag in på många olika spår samtidigt. Dels så tänker jag, man kan aldrig, så gott som aldrig i alla fall, säga att det där beror på det där.
Nej, just det.
Eftersom det finns alltid 10 000 saker som det också skulle kunna bero på i kombination med varandra, yes. Eller hur?
Jajamän.
Apropå det där med varför många mår så dåligt, det var en studie som visade när ungdomar själva skattar sin, liksom, hur de mår. Och sen så i kombination med hur mycket de sover, så är ju många ungdomar lider ju av stor sömnbrist. Ja. De sover inte tillräckligt många timmar. Vem skulle inte känna sig dålig då?
Så
att, ja, apropå att det finns många saker som händer från det att vi är i förskoleåldern till att vi drabbas av ohälsa av olika slag. Men då ändå så, ja. Och vad hände i dig då när jag sa så här, ja, fast små barn kanske?
Nu känner ju jag, precis, nu har inte folk fått höra än vad du har sagt, men jag tyckte väl att det var lite typiskt, kan man väl säga.
Du gick med lite så här bestämda steg upp i trappan.
Nej, men jag tyckte väl att det var lite typiskt att du inte bara sa så här, ja, det var urbota dumt.
Mm. Alltså, så här. Här är det ju verkligen de här olika perspektiven igen som vi måste kunna hålla i oss. Mm. Hur organiserar vi samhället idag? Mm. Ja, de allra flesta småbarn är på förskolan. Vad händer med de barn som inte är på förskolan? Ja, de har ju inte så många kontaktytor för jämnåriga. Så det är som att en rörelse, det tippar över. När tillräckligt många barn är i det här systemet så blir ju liksom, får ju resten halka med. Mm. För de har inte så många alternativ. Mm. Om vi skulle titta på vad småbarn egentligen behöver. Mm. Ja, även spädbarn tycker jag om att träffa andra spädbarn. Mm. Men de gör ju det med fördel med sina absolut tryggaste personer.
Mm. Som troligtvis är mamman eller
pappan. Så att, ska vi titta ur ett barnperspektiv så finns det jättemycket att hämta i att så här, små barn på en skala behöver ju alla dagar i veckan, naturligtvis om man skulle välja utifrån barnets perspektiv, sina föräldrar. Mm. och de absolut närmsta. Snarare än en grupp med inte lika trygga, men ändå tillräckligt trygga naturligtvis, på en förskola.
Och till och med, du sa till och med att det hade kanske varit bra, optimalt hade varit kanske om de startade någonstans runt 3 år till och med.
Ja, men någonstans på vägen så blir det ju viktigt för barnen att börja leka med andra och interagera på ett sätt där de rör sig, när de börjar gå och ta sig runt och hitta varandra och hitta ett samspel. Men det har ju alla tider också skett tillsammans med föräldrar och de trygga, eller i en flock där vi umgås tillsammans. Men vi organiserar det ju på lite olika vis världen över. Och i vårt land så har vi organiserat det på det här sättet. Och då handlar det ju om att barnen behöver en tillräckligt trygg person på förskolan. En tillräckligt trygg förskolepedagog som finns där. En tillräckligt trygg omgivning att, med jämnåriga. Att det inte är för mycket utifrån den individens förutsättningar. För mycket intryck. Det är inte för stimmigt, inte för stora grupper. Vi vet lite hur det ser ut idag.
Men du sa så här också, för nu vill du ändå så här, så att inte folk ska känna att det är dåligt att lämna på förskolan. Jag märker att du försöker få det, liksom få fram det. Men det som du sa var ju så här, nej men okej, på gruppnivå så har man kanske sett att det hade det absolut bästa för barnet. Det hade varit att vänta några år med att börja förskolan. För optimalt så hade barnet behövt sin förälder varje dag, eller den närmsta anknytningspersonen. Och så är det en bonus om den också får träffa jämnåriga och leka. Men om man får välja så behöver den hellre föräldrar framför personer att leka med. Det var ju typ så.
Ja, men och det hade ju inte, det hade ju, skadar ju inte ett barn att...
Okej, här försökte jag tvinga Anneli att säga allt som hon hade sagt till mig om det här med tid för att börja förskolan utanför micken. Men hon vägrade typ, eller hon slingrade sig som en politiker för att hon inte ville att någon av er skulle få mer dåligt samvete än nödvändigt, och för att ja, man inte ska känna sig så dålig oavsett vilket val man väljer att göra för sitt barn. Så vi spelade in en komplettering lite senare så hon fick förklara sig, och jag försökte verkligen få henne att svara på vad är det du egentligen menar? Säg det bara rakt ut. Men hon var väldigt diplomatisk kan jag tycka. Men här kommer alltså fortsättningen på det samtalet. Jaha, varför blev du en politiker?
Ja, hörru du, jag kände mig som en politiker efter vi stängde av mickarna här.
Ja, nu
sist.
Är det du som vill ses igen och prata om vad som hände.
Hörru du, ja, alltså så här, men vad hamnade vi när vi pratade senast? Vi pratade...
Nej, det handlade ju om att jag försökte få dig att säga vad du egentligen tyckte, men du vägrade.
Ja, eller hur? Mm. Och vad handlar det om då, att jag vägrar? Dels så tänker jag så här, vad jag tycker, det har ju ingen relevans överhuvudtaget. Sen är jag ju både förälder och har jobbat med familjer och föräldrar och små barn i så många år. Så det är klart att jag tycker en massa saker. Men det blir ju sällan det viktiga att framhålla. Men det märkte väldigt tydligt, och det har vi märkt tillsammans när vi har pratat om två teman, och det ena är ju skärmtemat som har återkommit, och förskoletemat, där två liksom viktiga för mig förhållningssätt krockar. Och det ena är ju att alltid höja och stärka en förälder. Att plocka fram det bästa, det liksom det friskaste och det starkaste som vi har i oss när vi blir föräldrar, med vetskapen om att det är så förtvivlat svårt. Alltså motsatsen till att skamma och trycka ner och ifrågasätta. Liksom, hitta kraften i att vara förälder. Och vi är så sjukt bra föräldrar i det här landet på gruppnivå. Så att jag tänker att vi ska verkligen liksom klappa om oss allihopa. Det perspektivet krockar i de här två fallen som jag kan liksom komma på nu. Med vad är egentligen bäst för små barn?
Ja.
Där jag vill stå på barnet, det lilla barnets sida. Det lilla barnet som inte har någon egen röst. Och där... Och så ser jag temat då. Om vi då tar det som vi... Där du skrattade och sa att jag slingrade mig som en politiker förra gången. Om vi tar förskoletemat. Så är ju hela modellen med en förskola... Det finns ju jättefina riktlinjer för vad en förskola ska erbjuda ett litet barn. Förberedelse för liksom livet i kunskapsmässigt och socialt. Och det ska vara en plats för lärande och utforskande. Och... Allt det bygger ju på att barnet är tryggt och nöjt. För annars så blir vi inte så utforskande. Och när vi pratar om det, så ju mindre barnet är, desto svårare blir det ju faktiskt att nå de målen. Därför det lilla barnet behöver ju så mycket mera liksom, omvårdnad. Och liksom, stimulansen för ett litet barn kommer ju i samspelet med de som är tryggast. De närmsta föräldrar, syskon... De mindre sammanhangen i det här som vi skulle kunna benämna som en liten flock då. Och då blir det ju klurigt när vi börjar prata om så här, när är det optimalt att skola in barn på förskola?
Mm.
Det är klart att det lilla barnet finner sig i en inskolning och gör vi det på liksom ett rätt vis, sitter jag och gör sina kaninöron, så kommer det ju gå bra.
Mm.
Men om vi, och det blir oftast bra för föräldrarna, det blir bra för ett familjesystem, det blir bra för ekonomin, det blir bra ur ett jämställdhetsperspektiv. Mm. Och så kan vi börja radda det här som gör att vi försvarar det. Men ska vi titta från ett barnperspektiv, krasst sett, så har det lilla, det minsta barnet har ju inte de behoven av att vara ifrån sina föräldrar.
Nej, och vad, när vi pratar minsta, vilka pratar
vi
om då?
Ja, men om vi skulle säga så här, om vi skulle titta ur ett barnperspektiv, då skulle vi ju inte behöva en plats på en förskola där vi lämnar bort ett barn.
Nej.
Före 3 års ålder, ungefär, plus minus.
Okay, ja.
Och igen då med det här stora spannet av individuella förutsättningar. Och det finns gånger där jag skulle varmt rekommendera en förskoleplats för ett betydligt mindre barn. Men då handlar det ju om att det finns en bedömning som vi gör tillsammans med familjen och kanske barnläkare och BVC, och där vi ser att det här lilla barnet inte får den stimulans det behöver hemma.
Mm.
Och då är det ju inte inom det här liksom som vi brukar benämna som ett normalspann.
Nej,
eller,
just det,
utan det är svårigheter. Det är svårigheter.
Kanske, jag tänker på, jag hörde talas om någon tonårsmamma som liksom bara la barnet framför tvn och liksom
knappt
visste att barnet skulle tränas på mage. Och, liksom
och det kan vara en otränad förälder eller en förälder som saknar viss förmåga eller som behöver övas. Och under tiden så kan det här lilla barnet liksom inte vänta.
Mm.
Det kan finnas språkliga fördelar för ett barn att vara på förskolan om det finns många andra faktorer. Det finns många barn som är hänvisade till en skärm i hemmamiljön och skulle må betydligt bättre oavsett ålder att vara en viss del av den tiden på en förskola. Mm. Där det finns familjer där det inte finns mat hemma.
Ja,
så att, men då pratar vi...
Det finns otroligt många faktorer.
Det finns otroligt många faktorer som väger in.
Mm.
Och då tänkte jag så här, och då märkte du att så där, men här blev det lite slingrigt och här blev det... Och det är just för att skulle vi, när vi börjar prata om att det vore ju bra för barn liksom från 3 år. Då kan man vara ifrån sina föräldrar på ett sätt som inte det lilla barnet kan. Man kan hålla mamma och pappa levande i sig längre. Du har språket, du kan förhålla dig till tid på ett annat sätt. Du kan, mamma och pappa kan berätta att vi kommer sen. Och jag förstår vad liksom ett sen är i förhållande till ett nu. Jag kan berätta för mina föräldrar varför det blir jobbigt och vad som händer och vad jag var med om. Jag kan redogöra för skeenden i efterhand som jag inte kan när jag är pluttliten.
Mm.
Så att alla de här sakerna, och det krockar ju, det går ju på, helt på tvärs med hur de allra flesta föräldrar jag träffar faktiskt har det.
Mm.
Då skulle man få lämna hus och hem och jobba deltid och förhålla sig på ett helt annat sätt. Och då blir det liksom inte så hjälpsamt att säga så här, ja, jo, från barnperspektivet så... Och det är det här som, och det här har ju du och jag pratat om, liksom, utanför...
Barnens bästa versus föräldrens bästa. Och också, du frågade mig när vi spelade in sist, vad hade hänt om du hade väntat med? Alltså, om ni hade väntat, och jag hade ju blivit deprimerad.
Exakt! Alltså,
och det är ju också verkligen en fråga att ta hänsyn till. Och nu vet jag inte, vi får väl klippa bort det om du inte vill gå in personligt då, men du skriver sms också att du kan tänka att jag kan vara förebild som faktiskt vågade lämna bort här då, prioritera mig själv för att till exempel du kanske inte gjorde det på samma sätt. Och, ja.
Jo, därför att det finns ju liksom, det blir ju som om vi ska då göra två liksom hårda kategorier i det, så blir det liksom förespråkarna för att hämta tidigt på förskola och liksom prioritera
vänta
ner,
vänta.
Ja, men och där finns det liksom en stor känsla av att det är betydelsefullt. Och så finns det de som hämtar senare. Och så pågår det någon slags sådär, en jämförelse. Igen den här ständiga jämförelsen. Mm. Som att det ena är bättre eller sämre. Och så. Och så liksom, de här grupperna. Och det här, varför pratar jag om de här grupperna? Jag möter ju det i föräldrar. Alltså både i föräldragrupper på BVC med lite äldre barn. Jag har träffat föräldrar som har i syskongrupper. Eller när man har ett äldre barn. Och det här ständiga... Det påtagliga liksom jobbet som det pågår inom föräldrar, att hur ska vi tänka kring förskolan?
Mm.
Är jag en dålig förälder nu? Min magkänsla säger, borde jag? Är hon för liten? Kommer han efter socialt? Så att det finns en rädsla att skola in för tidigt, det finns en rädsla att skola in för sent, och så finns det väldigt starka krafter som liksom drar åt olika håll.
Mm.
Och då är det inte så himla lätt som förälder att stå och känna sig trygg med att jag har valt bra och rätt utifrån mina förutsättningar, våra förutsättningar, mitt barns förutsättningar och förmågor och ja, men temperamentsfaktorer.
Mm.
Ett känsligt barn som tar in mycket och liksom blir kanske lätt överstimulerad kommer ju förhålla sig på ett sätt.
Mm.
Till en, så då är det inte så intressant att prata om ålder, utan då pratar vi mer om andra faktorer. Mm. Så.
Men jag tänker det som jag tyckte var så, liksom det som jag pratade om som jag tyckte var urbota dumt.
Mm.
Där pratar de också, har jag för mig, om liksom anknytning. Och då vill jag ändå så här hävda, alltså med all respekt för att du har så mycket mer kunskap och erfarenhet än mig. Men att vi hade ju det här avsnittet med Elin om
just
anknytning.
Det, just det.
Och hon sa väl att i snitt så är det liksom 60% av befolkningen har trygg anknytning. Och att det är hyfsat lika världen över, mm, förutom i Indonesien.
Mm.
Och där tror man att det beror på att de samsår över något längre. Mm. Men då så känns det ju som att det är en väldigt dålig koppling, alltså, och det vet ju också att man kan inte säga att det här beror på bara det här.
Nej, just
men
det.
Alltså det känns ju väldigt dumt då att säga att så här, vi börjar förskolan så tidigt och därför har vi dålig anknytning. Eftersom att
men då, ja. Och då är vi tillbaka till alla de så här, linjära, raka samband som, mm, vi försöker att se, som vore så fantastiskt om, mm, de fanns. För, mm, vad enkelt det skulle vara. Då skulle vi se så här, det här beror
input,
på det.
Output,
ja, men exakt, det här beror på det och då kan vi göra så här och så blir det bättre.
Mm.
Men eftersom det beror på liksom 10 000 andra faktorer i kombination så, mm, går det ju inte att säga så. Det där blir väldigt tillspetsat.
Mm.
Vi människor knyter an till människor, andra individer runt omkring oss och skapar trygga relationer, mm, hela livet.
Mm.
Det som blir när ett litet barn då knyter an till en förskollärare, en pedagog, en barnskötare på sin förskola och den personen är där över tid, själv inte är borta, frånvarande, sjuk, vabbar, byter arbetsplats och så vidare. Ju tryggare, stabilare relationer som är förutom de som är till liksom vårdnadshavare och den närmsta familjen.
Mm.
Men barnets värld ökar ju. Det blir ju en utökad flock. Det, mm, blir en trygg plats. När det, i de fall det här lyckas, så tänk, men då, det märker vi. Då mår barnen bra. De äter och de sover och de leker. De tar sig an leken och de kommer hem och de är inte helt liksom utmattade. Även om du kan få en reaktion när du hämtar i form av att de bara... Mm-hmm. Så, och det, vilket är helt normalt. Mm. Så. Men att när du sen liksom är på väg hem och kanske äter lite mellanmål och sådär, så ska du ju ha en unge som funkar liksom resten av... Eller, den anpassning som vi gör, kanske utan att tänka på det, att ja, men, behöver vi inte köra liksom racet och vara jättestimulerande då, utan då kanske vi gör någonting lugnt och mysigt. Det finns många föräldrar som använder sig av det här att istället för att bada innan läggdags så badar man och varvar ner liksom, och gör en sån ritual när man kommer hem från, mm, förskolan.
Det var, alltså, för jag känner mig ju så himla, jag hade säkert kunnat ta åt mig och bara, jag borde vänta till 3 år om jag inte nu kände att Hedda checkade av alla de där grejerna. Mm. Alltså hon, ja, men hon sover ju jättebra, hon äter jättebra och liksom så att det känns ändå som att vi har gjort, ja, men, rätt val utifrån, mm, både hennes, ja, jag tror hon mår så bra, mm, som hon kan må liksom. Mm.
Men och du ska, Amanda, vi pratar ju så mycket mer än det som vi spelar in.
Ja, ja.
Så att, och då blir det ju det här att vi fyller på med liksom alla perspektiven och det är väl det som blir liksom när vi då blir slingrigt att det blir så tillspetsat om vi så här, mm, to the point, vad, hur exakt sådär.
Men kan, mm, du inte säga, för när det är det som vi har klippt bort nu, där sa du någonting om att långa och korta dagar, att, mm, många tänker att alltid en lösning på en kanske problematisk förskolesituation är kortare dagar,
mm,
men du sa ju faktiskt något annat där också.
Just det, och då kan vi också titta på liksom när i tid vi pratar, ett litet barn, alltså om vi tänker att barnet är under 3 och kanske 1 och 1,5, där är det ju värdefullt med kortare dagar, därför att det lilla barnet klarar ju inte så långa separationer. Du märker ju som förälder när det blir för mycket.
Mm.
Så kortare dagar ju mindre barnet är generellt, därför att ett äldre barn klarar längre separationer. Det här med, som vi pratade om förra gången vi sågs, det här med att ibland så tänker vi att så här, barnet trivs inte på förskolan, protesterar liksom över tid och vill inte och kanske deklarerar på kvällarna, mamma jag vill inte gå imorgon och så. Och så tänker vi att så här, oj, barnet är för mycket på förskolan. Och, mm, det kan ju absolut stämma att det blir för långa dagar, det är utmattande eller beror på en massa andra faktorer som vi behöver liksom undersöka.
Mm.
Men hittar vi ingenting i det och det liksom inte hjälper och kanske hämta tidigare eller sådär. Du kan i vissa fall, som inte är helt ovanligt, och där kan ju pedagogerna på förskolan också hjälpa till och med sin långa erfarenhet som de ofta har, att vi provar att förlänga istället lite grann.
Mm.
Därför att du kanske är så att vi som föräldrar kommer med andan i halsen och hämtar tidigt, som vi tänker så här, åh bra, check på den, nu känner jag mig jätteduktig och bra som förälder, jag hämtar mitt barn tidigt. Men jag hämtar liksom i ett skede där barnet kanske inte är ett emellanmål.
Mm.
Så att du hämtar ett hungrigt barn istället för ett barn som precis har fått lite i sig.
Mm.
Eller du hämtar alltid precis innan den här uteleken ska börja på eftermiddagen.
Mm.
Så att barnet liksom hela tiden med regelbundenhet missar något moment. Mm. Så där är det viktigt att ha, liksom stämma av med förskolan. Sådär, hur ser en dag ut? Vilka dagar? Om du till exempel går väldigt få timmar i veckan så missar ju barnet mycket av det här som kanske är roligt. De kanske aldrig riktigt kommer in i gruppen. Det kanske hela tiden blir så här inskolning, inskolning, inskolning. Mm. Nästan att det känns som att det är uppförsbacke hela tiden. Så att jag tänker, precis som det här när vi har pratat om sömn och hur vi ska få barnen att sova bättre och liksom sömnrutiner och sömnträning, så tänker vi att ja, men vi låter barnen bli lite tröttare eller så börjar vi lite tidigare. Man får liksom ha de där båda perspektiven samtidigt för att hitta liksom optimalt.
Mm.
Precis samma med längden på dagar egentligen.
Mm.
Svårt att hitta mallar för det här, eller hur?
Ja, uppenbarligen. Men till sist då så undrar jag bara, vi pratar om anknytning till liksom förskolepersonalen och alltså anknytning är så stort begrepp, men hur många kan typ ett litet barn knyta an till? För därför att det också finns någon sorts begränsning.
Alltså jag skulle inte ge mig på att säga någon viss siffra på det. Nu slingrar jag mig igen. Men så här, du märker ju på barn, alltså vi alla människor, det är ju också individuellt som vuxna, eller hur? Hur många människor orkar vi med? Hur många nära relationer?
Ja just det, jag orkar med hur många som helst, andra bara tre.
Exakt, och det är ju ingenting som kommer, det kommer väl naturligtvis med en del träning och sådär social färdighet att vi övar oss genom åren. Och vi kanske går emot våran egentliga känsla. Det lilla barnet blir mer omedelbart. Såhär, protest. Nej, jag orkar inte. Jag vill inte.
Mm.
Sen har ju barn fenomenala förmågor att liksom stänga av när det blir för mycket. Du kan ju sätta igång och skrika eller liksom bara nästan hålla för ansiktet eller somna ifrån eländet var som helst. Skönt. Ja, men det är skönt. Så att det viktiga är ju att du har inte bara en utan åtminstone två eller gärna fler i alla fall, som, så att inte systemet blir så skört.
Mm.
Om barnet bara tyser till en person och den personen inte är där, eller bara leker med en och det barnet inte är där.
Mm.
Så att försöka uppmuntra och se till att alla barnen, oavsett storlek på gruppen och liksom personaltäthet, alltid har lite alternativ.
Mm.
Sen kan man ju alltid, och det gör ju vi människor också, vi gillar ju den bäst.
Ja,
så.
Ja.
Det ser vi ju. Alltså, finns det en lyhördhet hos både föräldrar och förskola och en god dialog? Där vi liksom ställer oss på samma sida av en uppgift. Att det liksom inte handlar om att så här, vi märker ju snabbt om vi inte har tillit till förskolan eller där det blir knepigt i relation till de som jobbar och där vi föräldrar känner oss som jobbiga föräldrar och sådär. Och då får vi väl jobba lite på relationen oss vuxna emellan för att det ska bli bra för barnen. Att vi liksom hittar någon ömsesidig förståelse, vi kan prata om det, men försöka ställa sig, hur ska vi tillsammans lösa någonting så att barnet får det så bra som möjligt?
Mm.
Så.
Yes! Då, eller har du någonting mer du tycker ska tilläggas?
Nej, jag vet inte. Tycker du det?
Nej. Det är barnets bästa versus föräldrars bästa. Och om den som liksom, för det är ju alltid lätt, man snappar upp det negativa. Jag vill säga som slut, och då kom ihåg att du försöker säga, och jag, att i det långa loppet, och om man som förälder mår dåligt på andra sätt, så du vet, så blir det ändå dåligt.
Jag tänker ju mindre dåligt samvete vi kan ha, och ju i den bästa av världar kan vi få våra behov tillgodosedda och barnets behov, så är det fantastiskt. Och så får vi titta på varje individuellt fall.
Yes. Tack för idag, bästa mother lovers. Tipsa vidare eller tipsa om den här podden till en kompis. Det gör mig skitglad, och fortsätt skriva till mig på Instagram. Puss och superkram. Mami, mamacita. Alla mina blickar, de är dina. Klubben, den är hemma, du är iskall.
Thank you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.